Det här är det 204 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio, jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Nanna Johansson. Hej på er.
Hallå, hallå.
Fridens Liljor.
Säger man det som hej, eller?
Ja, kan vi säga lite när som helst.
Okej, okay. Det är inte så att man säger det som farväl eller hej då? Eller? Nej, jag vet inte.
Mest är det väl en lyckönskning när man går.
Mm. Okej.
Okay. Eller avslutar ett mejl, om man är den sorters män.
Mm. Gå inte redan, Jonathan. Knappt börjat.
Nej, är det jag som blir mobbad i det här avsnittet?
Du tog ut svängarna lite för mycket, lite för snabbt.
Det är...
Jag stack ut, ja. Det skulle jag inte gjort.
När du ska hålla på att använda sådana här uttryck så låter du verkligen som en idiot. Och det blir fel varje gång.
Det var hemskt att jag på riktigt första gången såg dig le med värme.
Jag låg med ögonen också. Ja.
Det var inte spela glädje där. Kom inifrån.
Precis.
Har du något eller?
Ja, den här veckan så ska vi prata om... Du ska prata om nedskärningarna i danska public service.
Det kan du ge dig på.
Och... En annan vi ska prata om.
Vår dåliga beredskap för strålningsolyckor.
Mm. Innan vi drar igång så ska jag flagga för att det nu släpps ett till livepodd-datum. Dagen innan vi är i Stockholm, alltså tisdagen den 30 oktober kommer vi vara i Uppsala. Du och jag, Jonathan.
Cool man.
Och Moa. Och livepodda.
Vad kommer det vara? Vilken scen? Carolina Revediva.
Ja, det är viktigt att understryka att det är bara för studenter.
Mm.
Tyvärr. Eller jag menar, det är kul med studenter också. Men ni fattar vad jag menar. Så det är på Stockholms nation i Uppsala. Nationskort krävs. Mm. Och biljett finns via Biletto. Och jag kan lägga in en länk i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet också. Och länka till det på mina sociala medier. Och Lilla Drevets Facebook-sida. Och livepodden i Stockholm då dagen efter, onsdag 31 oktober, den är mestadels såld vid det här laget. Jag tror det är typ 80% eller något som har rykt. Så att skynda, som jag brukar säga. Det är, jag tror hela parketten har rykt och
skynda min älskade, skynda att fynda. Nej, det där klipper vi bort. Det där klipper vi absolut.
Det är svårt eftersom du avbröt honom.
Om du ska chansa på någon sån där idiotgrej så får du liksom vänta tills att det är tyst innan så det går att göra ett enkelt klipp.
Man kan då kliva bort hela segmentet.
Man kan tyvärr inte göra reklam för livepodden. För det är Tove Jansson riff. Det är så katastrofalt mitt i. Vi får klippa bort allting.
Vi skulle inte ha rimmat så fånigt.
Nej. Livepodden i Stockholm onsdag 31 oktober. Alltså då dagen efter Uppsala. Den är mestadels såld nu. Vi har sålt typ 80% av biljetterna. Jag tror det är hela parkett på Kina Teatern som har rykt och... drygt halva balkongen. Men det är ganska härligt på balkongen där också. Mm. Det är så här tajt lokal, även om de tar in mycket folk. Så är balkongen nära. Så jag kan rekommendera en balkongplats också.
Coolt.
Jag ska inte ljuga och säga att det är lika bra som parkett. Men det är ju betydligt mindre skillnad än i de flesta lokaler skulle jag säga. Jo, men just det, jag ska säga att det är lite krångligt med biljetterna. För det finns ingen länk via Kina Teaterns hemsida. Men det finns länk i avsnittsbeskrivningen till förra veckans avsnitt. Och ja, i sociala medier också och så vidare. Så att, ja, men ja, skynda ifall ni vill ha biljetter till Kina Teatern. Det är inte så många kvar.
Vad är det de ska skynda att göra?
Fynda.
Skynda min älskade, skynda att fynda. Det där går att klippa bort.
Ska det klippas bort? Ja, du menar att det går att klippa bort?
Ja. Jag tycker du behåller det.
Ja.
Jag tycker den versionen är bättre än den första.
Mm, okej. Okay.
Tycker båda kan behållas.
Vi kan behålla båda, men vi gör en jingle av den andra. Vi gör en mobilringsignal. Finns det fortfarande att folk laddar ner sådana? Det var en sån grej på 00-talet.
Det kan bli rik. Man kunde bli rik på det på 00-talet också.
Ja, precis. Mm. Att då, du kunde bara...
Crazy Frog blev miljardär, han som gjorde den.
Precis. Du är lite efter din tid med skynda att fynda.
Mm.
Ja, men det var det. Vi i de här livepoddarna kommer gärna att titta. Det blir roligt. Jag tänkte prata om det här, att det har pågått en debatt inom vänstern efter valet. om hur valresultatet ska tolkas, vad som är vägen framåt.
Mm.
Den har pågått kanske mest i DN Kultur och handlat om, citat, inbördeskriget mellan identitetsvänster och fördelningsvänster, slutcitat, som Daniel Suhonen uttryckte i sitt inlägg.
Mm.
Och att det kriget och den falska motsättningen måste få ett slut om vänster ska kunna bygga en lika stor och kämpande folkrörelse som Sverigedemokraterna har. Det är mycket där, att det är mycket så här avundsjuka blickar på Sverigedemokraternas folkrörelse.
Ja, och det är så himla folkliga.
Men valresultatet var ju då så att det inte gick så bra kanske generellt sett. 60% röstade på borgarna eller SD. Men det gick ganska bra för Vänsterpartiet. De ökade och fick 8,0%. I förra valet fick de 5,7%. Så det var en ganska tydlig ökning då. Men vad bestod den här ökningen i? Arvid Ålund, ledarskribent i Dagens Industri, han skrev strax efter valet en text om att utvecklingen går mot ett vänsterparti för borgarklassen och ett högerparti för arbetarklassen. Att var fjärde LO-väljare valde Sverigedemokraterna, men bara var tionde valde V. Och att Vs ökning är då mestadels inte så här missnöjda sossar i klassiska knegarorter, utan det är kanske mer då att
hipsters.
De har raderat ut Feministiskt initiativ sen förra valet. Mm. Lite miljöpartister, lite storstadssossar, kanske hoppat över till dem. Ja, men jag skriver att det är i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå. Att det är de områdena vi pratar om. Städerna som är naven i den svenska kunskaps- och innovationsekonomin. Det vill säga den del av ekonomin som växer snabbast, är mest produktiv och skapar flest jobb. Så det är liksom bland människor i en urban, välbeställd medelklass, som inte är de då som har det mest omedelbara klassintresset, skulle man kunna tänka då,
det,
att rösta på Vänsterpartiet.
Mer människor som har klass som intresse och hobby. Liksom.
Mm. De har alltså väljarna som väljer de egentligen inte vill ha.
Eller, de vill väl ha dem.
Man väljer som du tycker som dem.
De har väl, eller de tycker väl som dem och de vill väl ha dem. Men de, alla som röstar på Vänsterpartiet tänker, konstigt att jag röstar på Vänsterpartiet. Men det är inte det. För att alla som är med i Vänsterpartiet och röstar på Vänsterpartiet exakt som du. Men det är, ja, det är i de grupperna de växer mest. Och Studio 1 begav sig då ut på fältet för att träffa de här vänsterpartisterna. De reste till strax söder om Södermalm i Stockholm, till en plats som kallas Midsommarkransen.
Jag hörde det här reportaget faktiskt.
Epicentrum för hela den här urbana, medvetna, kreativa kunskapsekonomin, kulturen. Hela världens epicentrum. Brooklyn i USA brukar ju kallas för USAs Midsommarkransen.
Just det.
I valkretsen Svandammen, Midsommarkransen, blev Vänsterpartiets största parti med 28%. Så att, ja, men så de åkte dit då. Eller journalister behöver kanske inte åka till Midsommarkransen eftersom de, att de redan bor där. Men Studio 1 gick ner på ett café där i alla fall och träffade Oscar och Hampus.
På café träffar jag Oscar som jobbar med formgivning och Hampus som arbetar med skolfrågor. Båda har röstat på Vänsterpartiet och jag frågar dem varför Vänsterpartiet fick 28% just här.
Ja, varför är vi 28%? Alltså jag var lite förvånad själv, ska jag erkänna. För att återigen, det är en övre medelklass som befinner sig här och att de väljer att gå så pass långt ut som Vänsterpartiet. Men jag tror att det finns också den här aspekten av att man har lite råd att göra det. Därför att man har det bra. Och då kan man börja titta på de andra frågorna som Vänsterpartiet driver hårt. Miljöfrågor, feminism. Därför att man är inte akut utsatt här.
Det är klart, alltså, om det är kanske lättare att engagera sig i de här olika värdefrågorna. Genuspedagogik på förskolan eller vad det är. För att liksom, de andra frågorna som kanske är väldigt högt prioriterade, de är redan lösta.
Ja, precis. Men de uttrycker att de röstar på Vänsterpartiet lite för att de har råd.
Mm.
Att de har råd att bortse från sina egna direkta behov. Så de kan bjuda på det lite då.
Mm. Men de satt inte halsen då när Jonas Sjöstedt sa att de skulle fördela.
Att de skulle ta deras pengar.
Ja, precis.
Jag älskar det klippet.
Jag vet inte, jag älskar det. Men...
Vadå? Vad sa Jonas Sjöstedt?
När han blev grillad så här, det står ju att ni vill avskaffa...
Privat ägande.
Ja, avskaffa privat ägande. Jag vet inte, det är ju bara så underbart att någon ändå vågar liksom gå så långt vänsterut.
Ja, att det var typ i utfrågningen liksom. Att han höll med om vad som stod i partiprogrammet eller sånt.
Hur bra har man det om man kan tänka sig att ge upp privat ägande? Har man det himla bra?
Ja, precis. Men det kanske de kanske inte tänker. Han kommer väl inte ta min Our Legacy-skjorta. Kommer Jonas komma och slita den av mig? Det är väl lite abstrakt för dem det där. De tänker att det där blir väl bra. Nej, men de, men att de kan bjuda, ja, de har råd att rösta på Vänsterpartiet. De kan bjuda på, ja, de kan bortse lite från sina egna direkta behov. De är tillfredsställda och de kan så här, bjuda lite på att förbättra världen. Och det är kanske något med det här Vänsterpartiröstandet som lite grann känns som att det är mera då kanske välgörenhetens logik bakom det. Mm. Snarare än vad det är kanske så här folkrörelsens logik eller så här, vänsterpolitiken som ska, att alla är vi och vi ska länka samman och liksom ha ett samhälle som håller ihop. Utan mer att det är liksom då de besuttna som vill visa god vilja och ge en Vänsterpartiet röst i allmosa till de mindre lyckligt lottade.
Nej, men det, jag tycker det ironiska i det hela är ju att den här livsstilskulturen här i midsommarkransen och den vita övermedelklass vill liksom stötta och ha förståelse för arbetarklassen och rösta på Vänsterpartiet. Men arbetarklassen röstar på något helt annat då.
Mm, sa Hampus, eller Oskar. Och de diskuterade det här i studiedebatten också efter reportaget, så diskuterade de att eller de pratade om det, att Vänsterpartiet är möjligtvis ett parti då för arbetarklassen, men inte så mycket av arbetarklassen. Flamman, chefredaktören, och jag tror nu för detta Vänsterpartiet politiker också, Anna Herdy, sa så här.
Jag tror att det är det som är liksom Vänsterpartiets stora problem. Man är ett parti som säger sig företräda arbetarklassen, men har ganska litet av arbetarklassen i sitt parti. Och det är det som är, som jag tror är det är därför man inte gör större insteg i socialdemokratin. Dels så kan man ju tänka på det här med kamrat 24%, som jag tror att liksom Vänsterpartiet drabbades av i valrörelsen, det vill säga att väljare röstade på S för att det var stabilt liksom. Men jag tror också att det finns ett stort problem. Man vill inte bli kallad för den här svaga människan. Alltså det som de här killarna säger i inslaget och som de skrattar själva åt, det är att man liksom framstår som någon som tycker synd om någon annan. Vem vill rösta på ett parti som tycker synd om mig? Jag vill inte identifiera mig som en person som det är synd om.
De borde haft det som valaffärs. Jonas Sjöstedt, jag tycker synd om dig.
Alltså var hans,
en hand som klappar
hans och så ledsna det. Ögon. Mm.
Stackars dig.
Vad skiter du verkar vara. Du luktar illa.
Här får du ett handhjärta från midsommarkransen.
Ska få subventionerad showergel.
Här får du gratis glasögon. Så du kan se ordentligt hur din gode patron ser ut.
Alltså, jag tycker inte att man kanske badar i... Vad var en av dem?
Formgivare.
Kanske man jobbar kanske på byrå. Men annars är det väl, det är väl klart att så här, om man är typ kulturarbetare eller kämpar på i liksom, vikariat och all skit, vad det är, frilans. Alltså, det är klart att man skulle tjäna på ett... mer jämlikt samhälle.
Ja, det finns ju...
Jag tycker det nästan, alltså jag blir nästan reta med nästan på att de ska framställa sig som sådana vinnare.
Jag tror att de bara sitter och ljuger för rapporten. De är i princip panka egentligen.
Ja, vad gjorde de där mitt på dagen?
Ja, exakt. Ja, men de har ett fritt yrke. Mm. Men,
jobbar med skolfrågor, inget 9-5 jobb.
Nej, mer det. Okay. Jag vet inte vad det är, men det är nog mer så att man går och väntar på inspiration. Och
man kan inte hetsa fram skolfrågor. Skolfrågorna får liksom komma.
Måste ske organiskt. Ja, alltså, ja, men lite så kan man ju tänka att det är, men de säger ju det själva också då, att det är något, att det är... Ja, att det handlar liksom ändå inte om, jag tänker inte på mig själv i första hand liksom, när jag röstar på vänstern sådär. Ja, men det är att man då vill arbetarklassen väl, men man är inte arbetarklassen. Så vet man då vad de vill om man inte är dem. Att det kan ju vara ett problem, att man inte har en förankring riktigt. Och sedan är det ju också då en grej, då det här, alltså som liksom kanske är den sådär lilla, alltså den stora smärtpunkten som är det lite sådär outtalade i den här debatten mellan Greider och Kristina Lindqvist och olika människor, Daniel Suhonen som jag läser, att det är det här med att hur liksom långt ska solidariteten utvidgas då, för att Vänsterpartiet, de tycker synd om och vill väl, det är ju inte bara svensk under- och arbetarklass, utan då också andra människor i andra länder som far illa, som då V-ordföranden i Midsommarkransen säger i reportaget.
Och när det gäller flyktingmottagandet så var ju vi emot de åtstramningar som genomfördes av nuvarande regering.
Och det är mycket det här som är den här smärtpunkten i den här inom vänsterdebatten. Att hur mycket, att liksom hur mycket då, när de så här diskuterar strategi och väg framåt, att hur mycket ska man liksom ställa upp på världsbilden hos den här liksom knegarkonservatismen då, som bevisligen finns till exempel i LO-kollektivet. Alltså någon som inte alls håller med om det här hon sa här. Att hur mycket ställer man upp på deras världsbild? Att, jag menar, att det enda sättet att få dem att lyssna på de här rimliga argumenten om deras klassintressen är då kanske att först lova dem att 2014 och 2015 liksom, när det gäller flyktingtillströmning, att det aldrig ska återupprepas de åren. Mest 2014 och 2015 var det väl. Eftersom att de då liksom anser att det inte är ett rimligt användande av våra resurser, och det är liksom, och det är något som bidrar till att slita isär samhället och skapa parallellsamhällen och så vidare. Men ett sånt löfte är ju något som den här då idealistiska storstadsvänstern absolut inte vill utfärda.
Nej.
Och det här känns liksom som att brännpunkten här, att, jag vet inte, att det handlar så mycket om så här, huruvida vänstern är nationell eller internationell. Alltså går kampen ut på att göra tillvaron så dräglig som möjligt för medborgarna i Sverige? Eller är det liksom det här internationella perspektivet som är det viktiga? Att bekämpa den globala kapitalismen och solidaritet med alla i hela världen som far illa. Och att det är, ja, men det är lite svårt, att det är det som Suhonen säger, att vi måste strunta i det. Det finns ingen motsättning, men att det ändå är lite svårt att se att det inte är någon motsättning någonstans.
Kan vi inte gå ut med internationell solidaritet på plats?
Vad är det? Det är det som Sverigedemokraterna sagt.
Ja, precis.
Ja, just det. Mm. Jo, precis.
Jag hade löst allt.
Ja, exakt. Så att, vad har vi den här debatten för? Sverigedemokraterna finns redan. Men jag tycker det var lustigt, för det är två inlägg i den här debatten som jag tycker sätter fingret på det här. Och det är att Kristina Lindqvist skriver så här i Dagens Nyheter, citat: hur kan en vänster värd namnet inte betrakta det som centralt att kräva jämlik vård för papperslösa eller att protestera mot skärpta försörjningskrav för anhöriginvandring? Slutcitat. Och Ann-Charlotte Altstadt skriver så här i en krönika i Fokus: hur kan asylaktivism ens kallas vänsterpolitik? Slutcitat. Så det är två personer då som är båda typ är vänsterpartister. Eller Ann-Charlotte Altstadt skriver att det här var sista gången hon röstade på Vänsterpartiet. Mm. För att hon har fått nog av deras postsocialistiska projekt och värdegrundsflum. Och jag vet inte vad Kristina Lindqvist röstar på. Hon är inte partist, hon är kulturjournalist. Men hon är ändå vänster. Jag kan tänka mig att Vänsterpartiet är det riksdagsparti hon står närmast. Så låt oss säga det, att det är två personer som är typ vänsterpartister. Men den ena säger: hur kan en vänster värd namnet inte vara asylaktivistisk? Mm. Och den andra säger: hur kan asylaktivism ens kallas vänsterpolitik? Och det är ju himla lustigt. Att de kan säga så olika.
Ja.
Men det är de här då helt...
Vad hade de för argument för varför det inte skulle kunna kallas vänsterpolitik?
Ja, men ja, vi kan komma till det. Men det är väl liksom de här helt krockande perspektiven på vad som är vänsterpolitik. Och det är liksom det här då den internationella solidariteten och det globalistiska perspektivet. Och det perspektivet är ju sant. Det stämmer ju på ett sätt i alla fall. Att det finns liksom miljarder människor som har det mycket sämre än de som har det sämst i Sverige. Och att vi har det så bra, har en sån extrem köpkraft och så hög tillgång till billiga konsumtionsvaror. Det hänger samman med att vi får tredje världens arbetskraft, råvaror och naturresurser billigt. Och liksom stressen på klimatet vår konsumtion orsakar, ökar på flyktingströmmar och så vidare och så vidare. Jag håller med liksom om den här världsordningen och det här moraliska ansvaret. Det är liksom en global ekonomi som vi lever i och njuter frukten av, och vi har ett ansvar för den. Men även om våra problem till stor del är globala, så är ju ändå den politiska enheten vi jobbar med nationell. Och som läget är nu är det ju svårt att se annat än att det liksom är den solidariteten och medborgarskapspatriotismen du måste bygga på om du ska ha den här rörelsen. Alltså jag menar, även om globalistvänstern teoretiskt har rätt, så är det liksom ändå något då relevant med frågan: hur kan asylaktivism ens räknas som vänsterpolitik om man pratar om en reformistisk vänster med liksom nationalstaten som projekt? Ur det nationella perspektivet blir ju asylaktivismen snarare en del av det här, alltså liksom tycka synd om de andra, snarare än vad det då är vänsterpolitik i den meningen. För att vänsterpolitik i den meningen måste ju handla om oss. Alltså hur skapar vi ett jämlikt samhälle där alla har tillgång till bra välfärd och infrastruktur och trygghet och så vidare. Alltså för att liksom en framgångsrik vänsterrörelse har ju aldrig handlat om att alla kommer på att man ska vara osjälvisk och generös och börja rösta vänster. Det har liksom aldrig gått till så, utan det handlar ju också om egenintresse. Att jag kan kosta på mig att rösta vänster vänstern. Jag tror att taken för den är kanske 10% skulle jag gissa. Mm. Men om man ska skapa en bred vänsterrörelse som samlar 30%, 40%, 50%. Alltså, men om man pratar om så här, arbetarrörelsen och socialdemokraternas framväxt under första halvan av 1900-talet, så handlar det ju den, alltså till skillnad från kanske stora delar av moderna vänstern, inte om att betona att det var särskilt synd om vissa utsatta grupper i samhället och att övriga måste vara extra snälla mot dem. Utan den rörelsen handlade ju om alla och betona att vi var samma allihopa. Det var stora generella välfärdsprogram som riktades till alla medborgare. Alla ska omsättas av de här försäkringssystemen. Alla får barnbidrag oavsett inkomst och så vidare. Alltså det handlar liksom inte om att jag röstade på sossarna för att vara snäll, utan det handlar liksom om ens egna intresse. Inte om att jag ska skicka pengar till dem i gettot, utan allt är gettot och allt ska sluta vara gettot. Och man kan tycka då att asylaktivism och så här, kanske vänsterns antirasism, kamp för olika minoriteter, den internationella solidariteten, att den liksom är väldigt viktig såklart. Men det är bara väldigt svårt, alltså rent taktiskt tycker jag att det är väldigt svårt att se hur något av det ska kunna vara motorn i en bred vänsterpopulism. Utan att den måste liksom handla om: vad vill ni göra för oss, det stora flertalet? Hur vill ni skapa ett jämlikt samhälle som håller ihop med sjukvård och skola och billiga hyresrätter för alla och så vidare? Och så, återigen, man kanske har helt rätt som den här idealistiska storstadsvänstern. Alltså man kan ju tycka det, den här välfärdsnationalismen, det är bara en imperialistisk konstruktion byggd på utsugning av tredje världens resurser och arbetskraft. Där arbetare i väst får några fler smulor än de i syd och därför lierar sig med kapitalisterna. Man kan tycka det och ha rätt. Men liksom givet förutsättningarna och den politiska enhet vi lever i, har jag bara svårt att se hur man bygger en rörelse kring att säga till svenska arbetare att ni tillhör en särskilt gynnad del av den globala arbetarklassen.
Ni borde göra mer som de i midsommarkransen och rösta på oss för att ni har råd.
Ja, ni tillhör en arbetararistokrati. Och det finns 75 miljoner människor på flykt som behöver våra gemensamma resurser bättre. Även om det är sant och då otroligt viktigt med den internationella solidariteten, så tror jag att du aldrig kommer att skapa den här rörelsen om du inte prioriterar vår bortskämda arbetararistokrati först. Tyvärr.
Jaha, jag ska tala om det här.
Som Kulturnytt tidigare rapporterat ska Danmarks Radio, DR, minska sin budget med 20%. Det här som ett resultat av en överenskommelse mellan danska regeringen och Danskt Folkeparti. Nu kommer beskedet att det totalt handlar om årliga besparingar på omkring 420 miljoner danska kronor.
Danmark gör i alla fall en jättenedskärning av public service. Antalet radiokanaler ska minska från 8 till 5 och bolaget går från 6 till 3 kanaler i linjär tv, uppger Danmarks Radio i ett pressmeddelande. Och det har gjort många oroliga.
Mm.
Man drar paralleller till Ungern och Polen, där public service skrivits ner eller tagits över av nationalkonservativa krafter. Så här skriver Jonna Sima i Aftonbladet: det nya avtalet innebär att programinnehållet får en tydlig politisk styrning. DR får inte längre producera fördjupade artiklar. Minst 48% av musiken som spelas måste vara dansk. Mm-hmm. Och det ska vara genomgående vara tydligt att det danska samhället vilar på kristendomen. De nya reglerna innebär att Dansk Folkeparti, som är Sverigedemokraternas systerparti, inte bara lämnat ett fingeravtryck på det nya avtalet utan slagit ned med hela handen.
Okej, bara dansk musik.
Ja, det blir så vidrigt.
Ja, 48%.
Smuk som ett stjärneskud hela tiden.
Alltså, jag tror att det kommer vara 24% Kim Larsen.
Mm.
Och resten kommer bara vara Rasmus Siebergs låt Natteravn.
Att det är den på repeat.
Ja.
Men också, vad heter hon? Hur talar man det? Anne Linnet, hon som har gjort 1000 bitar originalet.
Mm. Hon kommer inte vara med. Det är ingen
den 1000 stycken. Men va? Det är...
inte så Danmark känner till detta.
Det är min bästa, vad heter den? Barndomens gärde. Det är den bästa danska låten.
Nej, den bästa danska låten är ju Rasmus Siebergs låt Natteravn.
Okay. Men också Smuk som ett stjärneskud.
Det står väl ändå om då.
Vi kan göra en poll Vilken är bäst? Barndomens gärde, Natteravn och vad sa du, Smok som en...
som en stjärneskud.
Men jag tror inte du behöver oroa dig så mycket, Nanna. För att om du är och lyssnar på dansk radio och du hör låten Natteravn, så vet du att så fort den är slut så kommer Smyg som en...
Ja.
Ja. Men efter den så kommer då återigen.
Anna Lenet har en låt som heter Smok och Dejlig också.
Den kommer inte vara med. Jag ska ta åt dig att det är 24% Kim Larsen och resten är Rasmus Seebacks låt Natteravn.
Mm.
Bra låt.
Fly on the wings of love. Okay.
Den danska versionen kommer du ha i så fall.
Mm. Det är den, ja, jag pratar,
du måste, om. Du måste vara danskspråkig. Jaha, det är den du,
ja,
pratar om.
Ja, det tror jag tror du måste vara danskspråkigt. Tror jag.
Nej, okej. Okay. Så det kan vara, de här D.A.D. också.
Ja, det skulle kunna vara, vad heter det, Aqua? Inte de danska?
Ja, just det.
Ja, just det.
Det sjungs ju över norsk.
Ja, just det. Mm. Även ifall det är okej.
Nej, det vet jag inte. Det är nog nästan bäst att det bara tar Rasmus Seebergs låt Natteravn.
Det är Barbie Girl, fast bara stycket där Ken kommer in och om hon är norska.
Det kommer vara för jävligt för dem.
Mm.
Men också väldigt tråkigt att höra att de inte får ha fördjupade artiklar. Hur kan man förbjuda det? Ja, vad menar de?
När är det här fördjupat?
Ja.
När är det här? Att det är någon som politisk kommissarie ska kolla, ja, ifall alla artiklar bara skrapar på ytan.
Ja.
Annars så kommer de... Storma in militärpolisen, ja, och släppa ut.
Vi strök din artikel och spelade istället Rasmus Sivers låt Natteravn. Det är lika bra. Och så ska vi säga lite där.
Och med också producerar de, eller ja, de producerar typ artiklar på sin hemsida då.
Ja, det måste vara det de snackar om.
Ja.
Men i nedskärningen är bitterljuv, i smärta finns njutning. Och jag kommer nu spela ett klipp som innehåller just den mixen av smärta och extas.
Omkring 400 tjänster, varav cirka 25 chefstjänster ska bort.
Så 400 tjänster ska bort, smärta, men 25 av dem är chefstjänster.
Yay.
Njutning. Inget ont som inte också för något gott med sig. Det står så här, på SCT kan bekräfta att ett antal chefer har kallats till samtal på DR idag. Det handlar om personalförhållanden och därför har jag inga ytterligare kommentarer till det. Säger Jensen, som är någon sorts kommunikationschef. Och de här mötena hade man så himla gärna vilja vara med på. För är det någon som förtjänar att få sparken, så är det ju mellanchefer på public service. De vill säkert väl, men de är ju så värdelösa och pantade att istället blir nästan precis tvärtom. Jag har på heder och samvete hört flera personer säga att de medvetet lägger in totalt uppenbara fel i manus eller pitchar, bara för att olika mellanchefer i public service ska fokusera på just de där totalt uppenbara felen. Och därmed inte börja leta efter något att ha en åsikt om, yeah, varpå de därmed fuckar upp hela produktionen.
Just det.
Så att de kickas är ju svinbra. Så gör man med det.
Slipper det här extra arbetet med att göra bait.
Man måste tvungen göra två manus. Ja. Ett som man ger till chefen och ett som man kommer liksom köra på. Och som gammal medarbetare i public service så gläds jag av synen hur en mellanchef i public service får checka sig mätt inför sina kollegor på så kallad lastårta.
Mm.
Får du se hur gott det var?
Gott var det i och för sig, men tråkig stämning.
80% av tiden på public service läggs på att gå på möten som schemalagt som en mellanchef, samt att lyckas undvika samma mellanchef så att den inte ska lägga sig i ens innehåll liksom. Det står så här på SCT. Enligt uppgifter från danska medier har DR upprättat systemet att sparka uppifrån och ner för att undgå att en chef först avskedar sina medarbetare för att sedan själv bli av med jobbet. Exakt hur många chefer blir kallade till varslingssamtal är fortfarande oklart.
Vänta, vad sa du? Sparkar de uppifrån och ner?
Jag fattar inte riktigt vad de menar. Enligt uppgifter från danska medier har DR upprättat systemet att sparka uppifrån och ner för att undgå att en chef först avskedar sina medarbetare för att sedan själv bli av med jobbet.
Mm-hmm.
Det tycker jag låter tvärt. Det vill exakt så de ska göra, tycker jag. Det hade varit mumma om man hade gjort tvärtom. Att chefen först sparkar en massa, sen kommer den samma chef med en lastårta, bara för att se att lastårtan har chefens namn skrivet över sig i billig glasyr. Det hade varit skoj.
Ja, det var den syn.
Jag tror lugnt att man kunde sparka 375 chefer och behållit och bara 25 stycken medarbetare, så hade det gått ännu bättre. sen ska de också dra ner, det som de kommer dra ner på är sport, underhållning, utländska serier och filmer. Det är tydligen de allra mest ska ska. Och så där ska de fokusera på regionalt innehåll, egenproducerat drama, dokumentärer, innehåll riktat till barn.
Det är lite att man ska ta bort det som man tänker kan bäras kommersiellt med då. Att
precis.
Sport och bred underhållning.
Ja,
och,
Och det låter ju underbart. Bort med Melodifestivalen och istället fullt fokus på kvalitetsprogram som Naturmorgon. Där människor ingen har en personlig anknytning till står i mossa och talar entusiastiskt och malar. Så som public service ska vara.
Mm. Ja, det finns ju den här då motargumentet att för att det ska finnas ett folkligt stöd för public service så måste de vara breda också. Att de måste producera
Melodifestivalen. Därför ingen tycker om PBS eller i USA.
Nej, ingen skulle betala TV-licensen ifall de inte producerade Melodifestivalen och sånt.
Fast de gör, nu ska, i Danmark ska de göra pris som de ska göra här i Sverige. Det kommer inte vara någon TV-licens.
Ja, just det.
Det kommer vara skatt.
Men då kanske de också... Ja, men det kanske är samma sak då. Då tänker folk, jag vill rösta på dem som tar bort
skatten.
Du slutar driva in skatt för att producera det här programmet när någon håller på och gräver efter skalbaggar.
Okej, behåll med Melodifestivalen då.
Ja.
Och bara kicka alla cheferna.
Ja, just det. Kicka ännu fler chefer och behåll...
och behåll med Melodifestivalen.
Ja, just det.
Då tror jag att det går plus minus noll i nedskärningar.
Ja, precis.
Och det kommer precis lika bra.
Det är liksom när...
Kanske bättre.
Exakt, det är så här, hur mycket kan man spara in på mellanchefer på public service? Är det liksom en post som någonsin tar slut? Eller det går alltid att skaka fram mer pengar. Jag måste sparka några fler. Man så här, hittar dem i olika vrår. Här liksom i den här korridoren på utbildningsradion finns det 18 mellanchefer som bara sitter och har dumma åsikter om folks manus.
Om man bara lyckas hitta nycklar till alla rum så kommer man bli förvånad över hur många mellanchefer man kan sparka.
Det är så här, nu är det som med mellanchefer liksom, i public service om sådana... Sådana här japanska soldater på öar som utkämpade andra världskriget i 70-talet. Ja, så att de bara satt där i någon grotta och gömde sig. Det tar så himla tid att rensa ut alla motståndsfickor.
De har fått meddel om att de är sparkade, men de vägrar tro på den informationen.
Nej, precis.
Vem skulle sparka en mellanchef i public service?
De har fått den orden från kejsaren att ifall någon säger det så är det propaganda från fienden. För att vi kommer aldrig ge upp. Vi behåller alla mellanchefer.
Men inte då det bara, hitta dem bara. Så kommer vi ha löst budgetproblemet på DR.
Ja, exakt. Ja, men det är precis. Håll inte på liksom och fiffla och skär ner på något annat förrän alla mellanchefer är borta. I alla fall.
Gör så här, skicka ut ett mejl om att det är möte. Och alla som kommer på det mötet får sparken. Det är uppenbarligen människor som inte har något att göra. Hur har du tid med ett jättelångt möte nu klockan 14:30? Det har du inte.
Nej,
så är du mellanchef.
Det är oroliga tider. Vi har ingen regering. Ulf och Annie och de andra röstade bort den. Och de försöker nu med tankekraft att besvärja bort det parlamentariska läget. Men vi vet inte hur lång tid det kommer ta innan de lyckas. Och nu när vi inte längre har den här enande kraften som bara en statsminister som är GIF Sundsvalls supporter kan vara, så blir det ju ännu viktigare med tryggheten, gemenskapen och hemkomsten man får av ett fackmedlemskap. Lilla Drevet sponsras av fackförbundet Jusek, som är facket för dig som är jurist, ekonom, samhällsvetare, kommunikatör, personalvetare och systemvetare. Jusek innebär stöd på alla tänkbara sätt i karriären, bland annat genom tillgång till Sveriges bästa lönstatistik, ovärderlig vid löneförhandlingar. Mest ögonfallande skälet att gå med igenom ändå inkomstförsäkringen som vid arbetslöshet ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. För detta krävs att du kombinerar Jusek med medlemskap i vår andra sponsor, Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Endast medlemskap i Akademikernas kostar 110 kronor i månaden och ger dig vid arbetslöshet 80% av lönen upp till 20 000 kronor. Akademikernas är för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare, så att det blir omöjligt för dig att gå runt, och då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se. Att vara med Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem, lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Fast det är ännu mindre första året. Mm. Första året som yrkesverksam ljusekmedlem betalar du inte 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Det är ju ett skämt, så billigt det är. Läs mer och bli medlem på ljusek.se. Tar du steget att gå med i A-kassan eller fackförbundet Ljusek tack vare den här podden kan du gärna meddela A-kassan och facket det. Du kan också skriva om du sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Ljusek.
Jag hittade inget kul eller intressant ämne den här veckan. Mm. Till skillnad från alla andra veckor där jag golvar er med så jävla mycket intressanta nyheter och spaningar. Ni knappt vet vad ni ska ta er till.
Mm.
Så istället...
Himla defensiv inledning.
Ja. Mm. Så istället så tänkte jag vara så generös att jag bjuder en lite trist svensk myndighet på det här utrymmet i den här vällyssnade podden. Strålsäkerhetsmyndigheten, med sitt catchy namn på 25 bokstäver, har nyligen konstaterat att vår kunskap gällande strålning håller på att urholkas. Vi kan lyssna på Ekot.
Den svenska beredskapen för kärnkraftsolyckor eller kärnvapenangrepp riskerar att bli otillräcklig på sikt. Det menar Strålsäkerhetsmyndigheten som nu larmar om att det i framtiden kommer att saknas kompetent personal och att den medicinska beredskapen för strålningsolyckor är instabil och underfinansierad.
Varför då?
Eftersom att det idag finns en bred politisk överenskommelse om att på sikt avveckla kärnkraften har många studenter valt att inte utbilda sig inom strålningsyrken.
Mm. Är det så?
Mm. Våra nuvarande strålningsexperter, dessa samhällets änglar, närmar sig nu pensionsåldern och inga kids idag vill utbilda sig inom kärnkraft eftersom de med all rätt ser det som en politiskt utdömd karriär då våra kärnkraftverk håller på att avvecklas.
Håller de på att avvecklas?
Nej, det är det som är så dumt, för de håller väl inte på att avvecklas. Det är bara något vi har sagt. Ja. Alla har sagt till varandra, blink, blink. Vi ska avveckla, ja. Vi kommer aldrig göra det.
Fortfarande det så att man inte vågar satsa hela sitt yrkesliv och sin karriär
på en blinkning.
På den blinkningen.
Dumma svenska studenter som inte kan läsa den här raden.
Jag tycker också det. Det är för såna, vad är de, ingenjörer eller? Vad är det? Ja, att de är...
Jag vet inte vad de är riktigt.
Ja, men,
lite allt möjligt.
Ja. Ska de bli för hipp då?
Ja, de är lite för... Det är såna lite aspiga killar som inte fattar undertext.
Nej,
här.
Nej, måste skrika sanningen ansikt på dem.
Det är så här ungefär som att jag ska inte liksom jobba liksom med något som rör monarkin. För sossarna ska ju avskaffa monarkin. Ja. Alltså, jag kan inte jobba som hovreporter. Nej.
Att, det är ungefär redan, att tänka så. Tänk oss om det är...
Om
vi inte ska ha några hovreporter.
Ja, vi har
stängt och ingen får bygga fler liksom, så att det...
Får de väl, var inte råd bara. Får ingen bygga fler?
Nej.
Jag tycker bygget.
Alltså minsta lilla sån grej måste ju liksom gå igenom hur många.
Jag kommer bara ihåg att Löfven och Ebba Busch Thor stod och skrek, vi har en överenskommelse till varann.
Ja. Mm. Blink,
i
blink
debatten. Och jag tyckte att det lät som att vi kommer bara fortsätta tills vidare. Men ja, jag vet inte. Jag kan inte röra detaljer, men ja.
Ja.
Inte det är Sverige the middle way att vi.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja. Vi säger att vi ska göra någonting, så fortsätter vi bara med. Skulle vi inte avskaffa kärnkraften, men tredje spåret vann, eller vad det heter, tredje alternativet, som var att vi ska avsluta det på sikt.
Alla var ju vi ska avveckla på sikt. Nej, något var lite snabbare.
Ja, det var ett som var avvecklas direkt, men sen så var det väl nej med förnuft som vann. Mm. Nej till kärnkraft med förnuft.
Och ja, det betyder med förnuft. Ja till invandring med förnuft.
Men vi har väl haft, vad är det, 6 stycken som mest. Nu har vi 3 anläggningar.
Mm. Okej.
Okay. Vet inte. Det finns i alla fall liksom datum och så för när de ska avvecklas. Men det kommer ju säkert, som du säger, att skjutas upp och så. Men ungdomarna idag, eller de som pluggar, vill i alla fall inte plugga liksom kärnkraftskarriärer.
Men de glömde var att all uranium och sånt som vi använt måste någon ta hand om lite.
Precis.
Och kunna röra lite i.
För jag tänkte liksom, de ser det kanske som att det här vore lite som att liksom börja utbilda sig till reparatör av faxar efter att man hört om den nya grejen dator. Mm. Men om faxar då innebar en superstor risk för människor i hela det ekologiska systemet i tusentals år framåt, bara för att de en gång skapats, så skulle vi liksom fortsätta behöva ha en gedigen faxkompetens i tusentals år. Mm. Och det är där vi är nu med kärnkraft och strålning. Liksom oavsett hur det blir, oavsett om vi ska ha kvar kärnkraft eller inte, så kommer vi alltid behöva förhålla oss till att det en gång fanns kärnkraft. Mm. Liksom. Så hur ska vi då lösa denna knut? Vi lyssnar på en människa från Strålsäkerhetsmyndigheten. På engelska, det är lika catchy, Swedish Radiation Safety Authority.
Den här typen av kompetens, den efterfrågas knappt alls då i vardagen. Men skulle vi få en strålningsrelaterad olycka i Sverige eller en kärnkraftsolycka i världen, då behöver man ju kompetens. Den kompetensen, den är ju för sen att börja utbilda folk när vi väl har haft en olycka.
Mm. Nyckelordet här är att det är en kompetens som knappt alls efterfrågas i vardagen. Knappt alls. Jag tänker att Strålsäkerhetsmyndigheten borde spinna det här som att strålningsperson skulle kunna bli Sveriges glassigaste jobb. Mm. Staten betalar för att du är på ständig standby ifall något skulle hända. Under tiden kan du sitta på Facebook, odla pelargoner, spela Counter-Strike, vad du vill. Det enda som krävs är att du håller dig ajour med det senaste inom strålning. Typ åker på en konferens då och då, bor på hotell. Och har du tur så blir det inga fler Harrisburg eller Tjernobyl, och du kommer aldrig behöva jobba på riktigt. Du som är lite lat eller arbetsskygg, slå till. Jag vet att jag skulle göra det om jag inte hade serier att teckna och en podd att krysta fram och prata i. Nu har jag inte fått klartecken från Strålsäkerhetsmyndigheten eller staten i övrigt om att de kan garantera alla de här glassiga jobbefriade förmånerna som jag precis radade upp. Men det borde de ju göra om de nu är så oroliga för en framtid utan kompetens. För det är nog enda sättet att värva folk att bli strålningsexperter. Fan, jag kastar in lite extra studiebidrag också.
Snyggt.
Och en Rolex-klocka, hur låter det? Men det är lät inte så dumt.
De brukar ha
en sportbag värd 149 kronor.
det brukar vara så här, Aftonbladet eller Expressen brukar vara så här, världens bästa sommarjobb.
Just det.
Äta pizza.
Ja.
Vill du bli pizzaprovare? Två lyckliga personer kommer i det. Eller sånt där. Eller liksom, British Airways vill att någon ska bo på alla deras olika hotell som de
äger. Count me in.
De borde göra så liksom.
Mm.
Ja. Göra reklam på det på det sättet.
Men det är lite grann som att vara brandman då. Fast det brinner aldrig.
Mm. Nej, precis.
Inte ens väldigt sällan. Man bara håller på och spelar liksom innebandy. Mm.
Allt behöver vara är att du ska vara top of your game när bomben kommer.
Precis, då måste du verkligen liksom.
Men det är liksom hur långt, för att också då ifall, även om de då avvecklas kärnkraftverken, så är det då ändå att bevaka avfallet. Mm.
Bevaka avfallet och antar jag liksom, eftersom det fortfarande kommer liksom finnas kärnkraft i Europa och så, och det kommer ju liksom angå oss om det smäller någonstans liksom.
Mm.
Och också för liksom rena terroristattacker eller bomber eller vad det kan vara liksom.
Just det.
För smutsiga bomber.
Mm. Mm.
Men att det är sån tidsperspektiv, när är det här avfallet har liksom
inte det,
det finns olika sorter. Jag satt och läste lite om det här. Dels är det något som bara som liksom bryts ner på några hundra år, och det räknas då som det snabba. Sen är det det som de bygger de här hålen i bergen i Finland och så, som ska ligga liksom i tusentals år,
tiotusentals år.
Alltså det är så länge, så att de har behövt utforma symboler så att framtida civilisationer ska kunna tolka dem utan att kunna språk eventuellt.
Det kan ha fast anställning i 40 000 år framåt. Ja. Man inte oroa sig.
Nej.
Ingen laskort.
Nej, exakt. Och det är att det bara måste då gå i arv i så många generationer, den här kunskapen som aldrig kommer användas.
Det får bli bara sorts mystiskt prästerskap.
Just det.
Ja, men du som fantomen som aldrig gör någonting i 400 generationer. Men du måste lära dem exakt rätt liksom.
Precis.
Din efterföljande hela tiden. Ja, men det är ju väldigt, sjukt det där. Att de ska hitta på symboler som att typ civilisationen ska dö ut och sen liksom ska det börja om. Någon så här jägare och samlare vandrar in igen på den skandinaviska halvön. Och så ska de förstå den symbolen. Det är verkligen... ja. Ja, jag vet inte vad man har för symbol då.
Jag skulle ta en dödskalle.
Ja, just det. Ja, men det borde ju, ja, det borde nästan alltid betyda samma sak, va?
Kanske inte för aliens som kommer ut.
Nej, men de skiter vi väl i.
Skitfin grotta om Predator, som de bara vill titta in.
De kan vi dra till helvete. Du måste tänka på aliens.
Just det, men det
är internationell solidaritet.
Intergalaktisk solidaritet, arbetarklassens kaffe.
Alltså Nanna har det ganska bra, alltså hon kan bjuda på det.
Ja, just det. Jag vill gärna rösta på partiet som liksom har tänkt på vad som händer om 40 000 år när en alien kommer ner på en obebodd planet och ska gå in
i den här grottan i Finland.
Eller varför håller vi på att tycka synd om de fattiga på jorden? Vi ska veta hur illa de har det på Mars. Kallt och blåsigt.
Nej, men jag tycker bara att det känns ju bara bra att vi kan, även om vi då har lyckats utrota oss själva, så kan vi ändå bedriva det här kriget när det kommer en alien invasion. Att vi liksom har lämnat som landminor överallt.
Just det.
Vi borde ha såhär, en röd matta in.
Och lite snittar.
Och lite goodiebags.
Den sista av oss måste lämna, det är ett viktigt uppdrag för den sista människan på jorden.
Att göra ordning goodiebags.
Lämna röda mattor och spår av goodiebags till alla urangrottor.
Det visar sig att det är uran de äter.
Ah. Man kan bara inte vinna över det.
Nej.
Jag ska börja med att komma med en rättelse. Jag snackade ju om The Alliance och The Horde för två gånger sedan, va?
Oj, du gav dig in i det getingboet.
Ja,
men det var något spel.
Det var World of Warcraft. Och det jag sa som stämde, det var ju självklart att The Blood Elves...
Vet att du inte får chansa med sådana där saker.
Gick över till Horden. Mm. Jag hade kollat upp det. Mm. De gick över från The Alliance till The Horde. Så det hade helt rätt i. Men sen att de senare skapade de fruktansvärda valelserna Draenors med orcherna, genom att ha sex med orcherna mot knark. Den uppgiften fick jag från Branislav Pavlovich, och han ljög bara.
Nej.
För att få mig framstå.
Jo, han lurar dig väldigt ofta.
Ja, han är tydligen lätt lurad. Men å andra sidan, är det något man kan lura mig med, så är det liksom World of Warcraft lore.
Vad var det han lurade dig med tidigare någonting? Var det något ord som han lurade dig att börja använda eller så?
Ett litfest.
Just det, nu pratar
vi om jävla festival. Men jag sa att jag trodde inte på det, jag trodde det handlade om böcker. Men sen var han så himla övertygad.
Ja, det känns väldigt typiskt av honom att då var så himla påstridigt, ja, att man går med på det.
Superpåstridig, och sen så skrattade han, trodde du? Ja, men du tjatade ju ner mig. Fan vad dum det är. Ja. Ja, men jag var mest trött faktiskt. Så det ber självklart mycket om ursäkt för. Han berättade också hur himla befängt det var, för de är ju sorts gudar, de här Draenors eller vad de heter. De blir inte till genom att blodalver har sex med orcher.
Nej.
Så det får vi ta på
oss. Vad sorgligt det är att du får sitta och gå ut med rättelse för att du har blivit lurad.
Det är inte så sorgligt. Jag tycker bara det visar att jag har att jag är en riktig journalist. Ni påstår en massa dumheter hela tiden som ni väger till ansvar för. Men jag ska också tala om det här.
Som kan se det gudomligt komiska i att räddas från våldtäkt genom att stämplas som islamist. Cecilia Udén för P1-morgon i Kairo.
Alltid på plats och aldrig för sen. Cecilia Udén.
Hon har fått en jingle. Det är alltså uppföljaren till min hit Ingen är en ander. Ja, det är svårt att följa upp en hit.
Är det som Raymond och Marias andra singel här?
Jag hoppas att det, att istället märker att jag har utvecklats. Att det går mot kanske lite mer djupare och lite mörkare jinglar. Men här är den i alla fall. Grattis Cecilia. Nu har du din ringsignal på telefonen klar. Kan du radera Crazy Frog?
Alla bara bu. Spela Inger Arnander. Vi skiter i ditt nya material.
Konserten är 2 timmar lång. Jag kan inte bara spela Inger Arnander. Just det, jag köpte också biljetter till min 2 timmar långa jingle-konsert.
Vi ska ju, den här julen måste vi göra det. Vi ska spela in en julskiva med dig. Jonathan Unge tolkar katter som tolkar jullåten. Ja. Du vet alla de här skivorna, det är så här katter, mjauvar, jingle bells och så.
Det här är en 40-årig man som härmar hur katter låter det, när de härmar hur jingle bells låter. Jag tror att det blir succé.
Jag tror också det blir succé. Ja.
Men tydligen, ni skulle kunna göra en sån ny liksom Lennart Hellsing-aktig sångbok. Mm. Att de här låtarna, de här sångerna du hittar på, och så du kan ju rita
kan
också
rita,
då.
Ja.
Och så kanske, jag menar, de kan ta hjälp av någon musiker som också kan tonsätta det. Alla de här, vad var det nu var, det som du sjöng när vi hade livepod och sådär.
Du har ju så många fina sånger. Ekorrar som vinden.
Ja, just det.
Ja, exakt.
I fucking love Doritos.
Ja, precis. Men det är faktiskt exakt, alltså de är ju exakt så nästan Lennart Hellsing låtarna också.
Sen har du din hemska låt som jag inte vill att du sjunger.
Är det för låt?
Den.
Nej,
jag ska sjunga den nu. Mm. 3 små kaniner har nått på gång. Kanske ska de rejpa någon.
Ja.
Det är läskigt med kaniner. Vet du vad jag tror? Är du bara som är sugna på morot?
Din bästa låt är ju låt som är censurerad av katter.
Ja, just det. Äntligen lite kvalitet i det här programmet.
Mm. Ja, men det tror jag på faktiskt. Att någon förläggare kan höra av sig. Så kan ni göra den boken. En sån där bok som det liksom är att man kan klicka på att spela melodier också. Så kan man sjunga med. Ja, men jag tror det var faktiskt bättre än jag trodde, den här Cecilia. Gjorde en jingle. Ja, jag kan tänka mig att den kan lyfta.
Mm, bra. Det måste göras om lite, tror jag.
Ska vi avsluta med att spela den en gång till?
Jag tycker vi gör.
Hemsk nyhet ett taget.
Ja.
Som kan se det gudomligt komiska i att räddas från våldtäkt genom att stämplas som islamist. Cecilia Udén för P1-morgon i Kairo.
Alltid på plats och aldrig för sen. Cecilia Udén.
Den är underbar.
Är den underbar, Ola?
Ja. Ja, länkar till de här livepoddarna i Uppsala och Stockholm kommer finnas i avsnittsbeskrivning och på sociala medier och så.
Köp biljetter till Della Grande också.
Just det, där är jag med också, ja, på ett hörn.
Det gör det.
Vi ska också streama med dig, Ola. Vi ska spela Battlefield, tror jag.
Mhm. Just det.
Säger det inte som att det inte är någonting vi har planerat. Mm.
Just det.
Vilken dag?
Jag kanske kan göra det, kanske imorgon eller övermorgon. Jag vet inte.
Ja.
Inte imorgon.
Fredag då?
Ja, kanske. Ja, men på fredag. Så då,
fredag,
då
är det dagen. Förfest-stream för de som tittar.
Mm. Mm. Jag ska kolla hemma om det går att komma loss. Men vi kan säga det preliminärt. Men då är det imorgon utifrån när det här avsnittet släpps.
Just det.
Mm. Okej.
Okay.
Mm. Grymt. Då säger vi tack för den här veckan. Tack till Aftonbladets kultur, Akademikerna Sakas och Fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, jag heter Jonathan Unge och Anna Johansson. Hej då.
Hej.